Detta är appendix 1, vantolkningar av Romarbrevet, som ingår i den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Som nämndes i förordet är Romarbrevet det mest teologiska av alla böcker i Bibeln. Dessvärre förekommer det många vantolkningar av vad Paulus skriver i detta sitt viktigaste brev. Det beror inte på någon oklarhet hos aposteln, även om man kan vara svår att förstå ibland, utan framför allt på att människor förvränger innehållet till sitt eget fördärv, som Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 3, vers 16. Här i detta appendix så ska några av de vanligaste vantolkningarna tas upp och tillbakavisas. Första exemplet, alla judars omvändelse. Falsk lära. Mot slutet av världshistorien, när hedningarnas fulla antal inbärgats i Guds rike, kommer hela nationen Israel, det vill säga alla judar, att bli frälsta. Det är vad som menas med att det är så hela Israel ska bli frälst. Rätt utläggning. Det kommer inte att bli någon allmän omvändelse av det judiska folket. Det är endast det sanna Israel som ska bli frälst. Det vill säga den fulla skaran av alla judar och hedningar som tror på Jesus. Det är en skara som endast är känd av Gud som har utkorat dem av evighet. Efesierbrevet 1, vers 4 och 5. Paulus kallar nämligen alla kristna, utan att gå in på deras etniska härstamning, huruvida de är judar eller hedningar, för Guds Israel, Galaterbrevet 6:16. En möjlig alternativ förståelse är att hela Israel endast syftar på alla utkorade judar, inte på de utkorade hedningarna. I så fall är det fråga om kvarlevan eller resten, som när denna samlats in till sin fullhet gör att hela Israel blivit frälst. Bland judarna, liksom bland hedningarna, är denna utkorade skara en minoritet. Paulus citerar Jesaja och säger om det etniska Israel, judafolket, i Romarbrevet 9:27. Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Alltså ska inte hela judafolket bli frälst, utan endast det verkliga Israel. Som Paulus skriver i Romarbrevet 9:6, alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Det är genom hedningars och judars upptagande i Guds rike, genom omvändelse och tro på Jesus Kristus, in till tidens slut som hela Israel ska bli frälst. Det är så, det vill säga på det sättet, hela, det vill säga det sanna egentliga Israel, ska bli frälst. Många läser som om det stod då blir hela Israels frälst, det vill säga efter att hedningarna i fullt mått kommit in i Guds rike ska hela Israel, som man tror är det judiska folket, bli frälst. Men det är att missförstå texten. Det grekiska ordet hotos betyder på så sätt, inte därefter, alltså på så sätt ska hela Israel bli frälst. Och i predikan över Romarbrevet 11, 25 till och med 36 så går jag grundligare igenom detta. Andra exemplet, antinomism. Falsk lära. Eftersom Guds förlåtelse är fullkomlig gäller inte lagen längre för den kristne. Paulus skriver i Romarbrevet 6, 14: synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Det finns inte heller något lagens tredje bruk som vägleder den kristne i livet. Lagen är alltså överspelad i den kristnes liv. Rätt utläggning. Paulus lär att lagen fortfarande gäller alla som begår synd. Eftersom de kristna blivit rättfärdiggjorda av nåd står de inte längre under lagens fördömelse. Romarbrevet 8:1. Men eftersom de fortsätter att synda träffas de fortfarande av lagen som kallar dem till fortsatt daglig omvändelse. Romarbrevet 6, vers 1 och 2. Den kristne behöver lagens första, andra och tredje bruk. Även den som är född på nytt behöver varnas för att bryta mot samhällets lagar. Romarbrevet 13, vers 1-7. Måste få sin synd avslöjad, Romarbrevet 7, vers 21-23, och är i behov av vägledning för det kristna livet, Romarbrevet kapitel 12-15. Tredje exemplet, dubbel predestination, falsk lära. Före världens skapelse har Gud beslutat att predestinera, förutbestämma, vissa människor till salighet och fördöma andra till evigt straff. Det är vad Paulus lär när han säger att Gud, som liknas vid en krukmakare, bestämt vissa kärl för förstörelse och andra för härligheten. Romarbrevet 9, vers 22-23. Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett för härligheten. Rätt utläggning. Gud har bestämt sina barn till evig frälsning innan han skapade världen, utan hänsyn till deras kommande gärningar eller tro. Men han har inte förutsbestämt någon till förtappelse. Att vissa människor blir frälsta beror endast på Guds nåd och barmhärtighet för Jesu Kristi skull. Att andra går evigt förlorade beror enbart på deras egen synd och otro. Den biblisk-lutherska uppfattningen på detta område kallas därför för enkel predestinationslära. De kärl som förstörs i domen har tillsammans med djävulen berett sig själva för detta, medan de kärl som blir frälsta har beretts av detta, för detta av Gud. Och i predikan över Romarbrevet 9, vers 14-33 går jag mer utförligt in på detta. Exempel 4. Endast subjektiv rättfärdiggörelse. Falsk lära. Eftersom Paulus talar om rättfärdiggörelse genom tron, till exempel Romarbrevet 3, 22, vers 28 och 30 i samma kapitel, och så Romarbrevet 9, vers 32, så finns det endast subjektiv rättfärdiggörelse. Det vill säga den rättfärdiggörelse som de troende tagit emot. Det är inte så att Gud förklarat hela världen rättfärdig i Jesus Kristus. Rätt utläggning. Det finns både subjektiv eller personlig rättfärdiggörelse och objektiv eller universell rättfärdiggörelse. Paulus lär klart och tydligt att Jesus gav sitt liv för hela världen. Eftersom detta skett har Gud förklarat alla människor rättfärdiga genom Jesu offer. Romarbrevet 4, 5, Romarbrevet 5, vers 7 och 8 och i vers 10. Paulus lär dock inte universalism, att alla människor blir frälsta. För att välsignelserna av den objektiva rättfärdiggörelsen ska komma den enskilde till del, så måste evangeliet tas emot genom tron. Då får människan evigt liv. Och fördjupningar kring detta finns i predikningarna över Romarbrevet 3, vers 21 till och med 31. Och i predikan över Romarbrevet 4, vers 9 till och med 25. Nästa exempel. Helgelse genom lagen. Falsk lära. Eftersom Gud har förlåtit de kristna har dessa nu förmågan att successivt bli allt mer heliga. Kristus frälste människorna så att de skulle kunna uppfylla lagen. Paulus menar att vi kan uppfylla lagen när han säger i Romarbrevet 13, vers 8. Var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Och så vers 10. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Predikanter ska därför predika lagen så att kristna blir motiverade att göra goda gärningar. Det är vad Paulus gör i Romarbrevet kapitel 12 till och med 15. Rätt utläggning. Lagen kan inte helga någon människa. Lagen avslöjar synd, Romarbrevet 3:20. Dödar den gamla människan, Romarbrevet 7:10. Och vägleder den kristnes liv, Romarbrevet 12 till och med 15. Men skänker ingen kraft eller vilja till att följa buden. Det är istället evangeliet som skänker kraft och vilja till att leva ett kristet liv i enlighet med Guds vilja. Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Romarbrevet 15, 7. Man kan säga att Paulus i Romarbrevets första 11 kapitel lägger den evangeliska grunden för ett kristet liv. Och sen skriver han i Romarbrevet 12, 1. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Han hotar alltså inte med Guds straff utan förmanar vid Guds barmhärtighet. Det är alltså evangeliet, inte lagen, som är grunden, inte bara för rättfärdiggörelsen, utan också för helgelsen. Och jag utreder detta närmare i predikan över Romarbrevet 6. Nästa exempel. Kvinnliga präster. Falsk lära. Paulus hälsar till en kvinnlig apostel som heter Junia, Romarbrevet 16:7. Detta visar att det fanns kvinnliga ledare i urkyrkan, vilket innebär att också vi idag bör ha kvinnor som präster och andra slags ledare. Rätt utläggning. I Romarbrevet 16:7 omnämns en person vars namn skrivs Junian, eftersom det står i akkusativ form. I nominativ kan detta namn dels vara det feminina Junia eller det maskulina Junias. Versen lyder i Folkbibeln 2015s översättning: Hälsa Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som kom till Kristus före mig. Vem var Junia eller Junias? En man eller en kvinna? Och var personen en apostel? Många hävdar att Junia är det rätta namnet och att hon var en apostel. Och att detta visar att urkyrkan hade kvinnliga ledare. Därför, fortsätter resonemanget, ska vi idag tillåta kvinnliga präster. Det ska medges att Junia är det mest troliga namnet på den person som omnämns i Romarbrevet 16:7, något som de flesta forskare idag också hävdar. Men är därmed saken klar att det fanns en kvinnlig apostel i urkyrkan. Grundtexten är lika tvetydig som folkbibelns översättning. Att Junia och Andronikus, kanske hennes man, är högt ansedda bland apostlarna kan ju antingen betyda att de är högt ansedda som apostlar eller att de är högt ansedda av apostlarna. Faktum är att forskarna Daniel B. Wallace och Michael H. Burer med hjälp av databaser gått igenom antika texter som använder uttrycket högt ansedd bland eller högt ansedda bland tillsammans med tillhörande substantiv och särskilt sådana substantiv som likt Romarbrevet 16:7 refererar till personer. De har gjort detta för att se vilken som är den mest troliga betydelsen. Resultatet framlades i artikeln Was Junia really an apostle? A re-examination of Romans 16:7 i Journal for Biblical Manhood and Womanhood volym 6-2 från 2001 sidorna 4 till och med 11. Och resultatet kan kortfattat summeras på detta sätt. Uttrycket betyder nästan säkert välkända för apostlarna. Alltså erkänns Junia jämte Andronikus av Paulus som välkänd för apostlarna, inte som en framstående medlem av gruppen apostlar. Till detta tillkommer ytterligare en omständighet, nämligen att själva ordet apostel, som ju betyder att vara utsänd, har en hel vidd av betydelser. Från att handla exklusivt om Jesus, Hebreerbrevet 3:1, via de 12 lärjungarna, Matteus 10:2, Apostlagärningarna 1:26, till en större grupp apostlar, första Thessalonikerbrevet 2:7. Man kan även i viss mening säga att alla kristna är sända, grekiska apostelein, till världen av Gud för att förkunna hans härliga gärningar. För att anspela till andra Petrusbrevet 2:9. Junia och hennes man kan ha varit missionärer. Mot denna bakgrund är det bara att konstatera att de kvinnoprästförespråkare som åberopar att Junia var en apostel griper efter halmstrån för att försöka få Bibeln att vara samstämmig med de egna favorittankarna. Man vill försvara kvinnliga präster eller pastorer utifrån det förhållandet att den person som omnämns i Romarbrevet 16:7 förmodligen var en kvinna som möjligtvis var en apostel, vilket är ett begrepp med en mycket vid betydelsesfär. Den som tar Guds ord på allvar hanterar inte den heliga skrift på det sättet, utan låter sig istället vägledas av de klara bibelställena. Dessa ger tydlig vägledning vad gäller Paulus och de andra apostlarnas, då i snäv mening, undervisning som de mottagit av Jesus. Var och en kan läsa 1 Korintierbrevet 14, verserna 33 till och med 38 och 1 Timoteusbrevet kapitel 2, vers 11 till och med 13. Klara och tydliga ord och se vilken den bibliska läran om kvinnligt predikande är. Det finns inget utrymme för sådan i den kristna församlingen. Och jag skriver om detta i predikan över Romarbrevet 16 kapitel för den som vill läsa mer om detta. Så kommer vi till det näst sista exemplet. Universalism. Falsk lära. Paulus nämner aldrig helvetet eller Gehenna, varken i Romarbrevet eller i något av sina andra brev. Detta visar att Gud inte kommer att sända någon till helvetet. Alla människor kommer att bli frälsta. Det finns en variant av förnekandet också av de eviga straffen som hävdar att de icke-troende förintas, den så kallade annihilationsläran. Rätt utläggning. Även om Paulus inte uttryckligen nämner helvetet så beskriver han Guds vrede över synden. Till exempel talar han i Romarbrevet 2 om domens dag och säger att Gud drabbar med vrede och straff de som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten, vers 8 av kapitel 2. Och att Gud kommer med nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda, juden först men också greken, i vers 9. Och i Romarbrevet 9:1 säger han att om det kunde hjälpa hans landsmän efter köttet, judarna, så skulle han vilja bli fördömd och skild från Kristus i deras ställe. Detta innebär ju uppenbarligen att det finns en fördömelse för de som avvisar Kristus. Även om Paulus aldrig använder just ordet helvete eller gehenna, så talar han ändå uttryckligen om evigt fördärv i ett annat av sina brev. Jag läser nu från Andra Thessalonikerbrevet, kapitel 1, vers 6 till och med 10. Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor de som plågar er och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Och så det sista exemplet, öppen gemenskap. Falsk lära. Gud älskar och accepterar alla. Det spelar ingen roll hur de lever eller vad de tror, lär och bekänner. Paulus skriver i Romarbrevet 15:7. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Därför ska kyrkan vara en öppen gemenskap som accepterar och samarbetar med alla slags människor. Riktig utläggning. Paulus förmanar församlingen i Rom att hålla sig borta från villolärare. Han skriver i Romarbrevet 16:17. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem. Att Guds församling är öppen för alla människor är sant på det sättet att alla slags kategorier får komma. Syndare och fariseer, fattiga och rika, judar och greker, alltså hedningar, slavar och fria, män och kvinnor. De får komma som de är, men de ska inte förbli som de är. Paulus grundar erkännandet av andra människor som kristna på att Gud omvänt dem till tro på Jesus Kristus. Det går en skarp skiljelinje mellan de som tror och de som inte tror. Det vore uteslutet att ha någon slags interreligiös gemenskap med andra religioner. Paulus skriver om sina landsmän efter köttet, judarna, så här i Romarbrevet kapitel 10, verserna 1 till och med 4. Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror.